Du lyssnar på Ett liv att dö för av Åsa Nilssonne, uppläst av mig, Angela Kovacs. Prolog. Islamabad, Pakistan, 2004. Doktorer är rätt bra på att rädda andras liv. De är värdelösa när det gäller att rädda sig själva. Så hade hans nya arbetsgivare sammanfattat läget. Märkvärdigt nog hade det visat sig vara sant. Den unge säkerhetsvakten i sjukhusets huvudentré hade kunnat sträcka ut en arm och stanna honom. Så nära hade han varit. Men vakten hade inte ens tittat upp. De dyra maskinerna som skulle rädda liv gav inte utslag när han gick förbi. Han var osynlig i strömmen av patienter och personal. Det är inte sant, tänkte han plötsligt. Att sjukdom och fattigdom luktar likadant överallt. Han var i Pakistan för första gången och kropparna som trycktes mot hans hade en främmande doft. Han tyckte inte om den. Men han hade inte råd att bry sig om en sån sak. Han visste exakt vart han skulle. Två trappor upp och sen till vänster. Han gick sakta, flöt med strömmen fram till röntgenavdelningen. Tredje dörren till höger skulle han till. Klockan var 14 minuter över tre. 14 minuter in i professor Deepak Chanandrapuris telefontid. En tid då professorn säkert var på sitt rum. En tid då han nästan säkert var ensam. Utanför rummet lyste en liten lampa rött. Bra. Han kontrollerade tiden igen. Prick kvart över tre tryckte han ner handtaget och steg in. Det var verkligen alldeles för enkelt. Professor Chanandrapuri satt mycket riktigt vid sitt skrivbord med telefonluren i handen. Besökaren var väl förberedd. Han hade kunnat rita en skiss över rummets alla detaljer. Han noterade att allt såg ut som det hade gjort några dagar tidigare då rummet hade videofilmats åt honom. Professorn tittade upp, rynkade pannan och sa i telefonen: "Ja, han kom just in. Det här verkar meningslöst. Varför inte bara skicka över bilderna som vanligt?" Den blåögde mördaren steg fram till professorn, hälsade och överraskades av att professorn hade skimrande blå ögon i sitt bruna ansikte. Lika blå som hans egna var bakom de bruna kontaktlinserna. Han lämnade över ett styvt kuvert och förundrades över att professorn fortfarande inte såg rädd ut. Ännu en arrogant jävel. Han skulle snart ångra sig. Professorn fortsatte i telefonen. "Om det verkligen är nödvändigt kan jag väl titta på dem nu. Vänta ett ögonblick." Han la ner telefonluren, drog fram några röntgenbilder ur kuvertet han just hade fått, reste sig och klämde fast dem på ett ljusskåp som lyste upp dem bakifrån. Det var spöklika bilder av människodelar i grått och vitt. Professorn ställde sig med ryggen mot besökaren som om han hade känt honom. Som om han visste att han inte hade något att frukta. Han verkade hitta en intressant detalj på en av bilderna. Böjde sig närmare. Under tiden trädde den blåögde mördaren snabbt på sig ett par tunna latexhandskar. Han får skylla sig själv, tänkte han, när han tog upp den grapefruktstora slipade kristallgloben som stod på professorns skrivbord. Ett pris från Internationella radiologiska föreningen. Han rörde sig snabbt, ekonomiskt. Och professorn hann inte mer än notera rörelsen innan den tunga kulan träffade hans bakhuvud och han ljudlöst sjönk ihop. Den blåögde mördaren ställde försiktigt tillbaka den tunga glaskulan och tog sedan upp en obruten förpackning tvättlina ur fickan. Med två snabba knutar gjorde han två öglor, en större, en mindre. Sen drog han den släta, vita linan genom den stora öglan så att det blev en snara som han trädde över professorns huvud. Han stack in högerhanden genom den lilla öglan, grep tag i linan och drog åt. Linan gled nästan utan friktion. Den sjönk djupt in i professorns mjuka hud som doftade av aftershave. Den tryckte ihop blodkärlen som förde det livsviktiga syret till hjärnan. Och professorn började sakta dö. Han virade linan ett varv till runt professorns hals.